Jag pratade förresten med en kille idag på förmiddagen. Jag var ute och bytte däck på bilen.
Ja.
På Tovex, är du ute? Ja. Per Winqvist.
Ajmen.
Jag kommer ihåg.
Ja.
Ni har ju lirat ihop i U-landslag och
vänsterhänt,
så.
Vänsterhänt,
va? Jajamän.
Och så hade ju väl han en bror som var tvilling.
Målvakt, Magnus Winqvist. Ja, mm. Per hängde ju med ganska länge där i det gänget. Han är 75, tror jag.
Kanske, ja.
Och du är 76, va?
Ja.
Men du måste ha spelat även med Andreas Larsson då. Precis. Mycket, va? 74, Wallgren och Johan Gren och,
ja,
och det gänget, va?
Littstrand.
Littstrand var också duktig kantspelare, vänsterhänt också.
Jag tänkte att jag skulle börja här med att säga att jag, vad heter det, bokade in en golftid igår till idag.
Mm.
Som, trots att jag visste att vi skulle ha den här podden, och jag vaknade i morse, insåg att satan, jag har inte ändrat tid på min dotter på dagis och såna grejer. När jag ringde dig för en vecka sedan så sa du att jag lämnar min dotter klockan 9, tåget går klockan 10, framme i Skövde 11.21, ska vi säga 11.30. Har du bra struktur i vardagen, Henrik Signell?
I grund och botten är jag inte strukturerad, men har lärt mig vikten av det. Framförallt i mitt yrke, men också när man har men barn och familj, så är det ett måste för att få ihop det. Och eftersom jag pendlar från Göteborg, Partille dagligen, så behöver jag nyttja tiden så bra jag bara kan och vara effektiv. Så att jag har lärt mig, och numera är jag relativt strukturerad. I alla fall så jag har koll på mig själv och min familj och också laget.
Hur långt i framtiden ligger du planeringsmässigt? Har du koll på vad du gör om 3 veckor?
Nej. Det har jag inte. Nej, jag är strukturerad några dagar framåt. Och har inte koll på vad jag kommer göra om x antal år eller hur livet ser ut eller så. Jag är ganska mycket här och nu, och det är något jag oftast trivs med, för jag ta vara på träningen, på dagen och det som är här och nu, helt enkelt. Och jag själv tycker att jag mår bra av det. Ja, nej, men det är mitt sätt att vara. Sen är det klart att det kan vara frustrerande för omgivningen ibland, och att jag inte vet vad vi ska göra i sommar eller vad jag kommer göra nästa år eller sådär. Men ja, allt handlar om för- och nackdelar och att utvecklas, och jag jobbar med det.
Du har pendlat fram och tillbaka mellan Göteborg och Skövde, det är 1,5 år ungefär nu blir det. Hur funkar det? Går det bra?
Ja, men det går bra. Jag tar nästan alltid tåg så att jag kan jobba, för den tiden behöver jag. Det är ju tågen som har en tendens att och vara sena. Det är banarbeten och det är bränder och det är allt möjligt. Fel på tågen och spåren och allt vad det är. Men det är bara att gilla läget, och någonstans får man planera efter det också och ta tidigare tåg. Och det är mitt val, även om jag inte har så mycket val, för vi kan inte flytta med så som det ser ut med familj och barn och sådär. Och jag vill heller inte att killarna ska få lida för att jag inte bor här. Så att jag håller på att titta på en övernattningslägenhet, och det är väl planen att kunna vara här lite oftare än vad jag är nu.
Du kommer ganska tidigt, och vi kan ju säga att vi ser dig ju ibland här från kontoret ute i parken här, Garpaparken. Du sitter och slår ihjäl lite tid. Du har hittat ett par parker, eller är det bara en park som gäller här, och dödar lite tid i väntan på träningar och matcher?
Ja, nej, det är bara SLA-parken som gäller. Men jag har hittat en bänk där. När jag känner att jag har lite tid över, så så är det en härlig omgivning där jag kan vara själv och filura lite på ja, allt från spelidéer till, till hur vi nyttjar våra spelare optimalt och sådär. Så att ja, nej, men det händer att jag hänger där innan träning, men ofta så är det ganska pang på.
Du är ju IFK:s tränare nu, det vet ju folk verkligen om, men främst förknippad med Sävehof får man ju ändå säga. Hur skulle du beskriva Sävehof som klubb?
Först och främst är det en väldigt stor klubb. Världens största handbollsklubb sett till antalet utövare och spelare då. En enorm ungdomsverksamhet. Som gör mycket bra, men det är också, det är inte bara fördelar med att vara stor och ha ett stort utbud av spelare. Det handlar också om att ta hand om dem, vilket de gör bra. Men självklart finns det saker att göra, men allt handlar om resurser och tid. En klubb med en stark vinnarkultur som har präglat mig på många sätt och vis. Och därmed intressant att komma till en klubb som inte har vunnit lika mycket, eller inte SM-guld än så länge, som driver mig hårt framåt. Det skulle vara fantastiskt och förmodligen mitt största guld om vi vinner, just att få hjälpa en klubb till det som verkligen brinner för det. Så är det inte riktigt i Sävehof, även om man inte är nöjd där heller, men det är en helt annan kultur. Och ja, när jag hade damlaget så var det ju mer av en förväntan att vinna och ett ok på axlarna och att man pustade ut när man lyckades vinna. Och så ska det inte kännas riktigt när man vinner ett SM-guld. Och så kommer det inte kännas i Skövde.
Nej, det kommer kännas, säger du.
Det finns i mitt huvud en övertygelse om att vi kommer vinna. Det är så jag tänker. Självklart har jag respekt och är medveten om att det är mycket som behöver stämma. Och det finns andra lag som tänker samma och har lika bra eller ännu bättre förutsättningar. Men det är så det jag drivs av. Och jag tror på oss helt enkelt. Sen om det blir i år eller nästa eller framöver, det återstår att se. Men jag tycker vi har ett spännande läge nu.
Vi ska komma in på det mer, men vi vill ta din spelarkarriär här lite först. Janne här beskrev dig förut för mig som kanske är lite yngre än Janne i alla fall, som inte minns dig på samma sätt, som en klassisk mittnia. Hur var du som spelare, tycker du själv?
Jag tycker att det stämmer bra i de korta ordalagen. Jag var väl klok, en klok mittnia som... Med lätt för mig tekniskt och bra blick för spelet. På den tiden skulle jag vilja säga att man var tvungen att utveckla sig själv mer än nu. Nu får man mer hjälp med olika typer av finter och skott. Och det finns en metodik och en progression som ungdomsspelare. Men jag har alltid varit driven själv i att utvecklas och hitta situationer och nya skott, finter som utvecklar mig. Hade det väldigt lätt för mig egentligen alla ungdomsår och kom upp i A-laget relativt tidigt och olika landslag och sådär. Så att jag klassades väl som en stor talang då. Sen tycker jag kanske att en talang nu är inte per automatik det jag var, utan det ordet betyder andra saker för mig.
Vad är det du brukar säga, Anna, att för att bli en bra, många bra mittnior som har blivit bra tränare sedan?
Ja, men det ligger mycket i det. Jag har ju suttit och lyssnat lite på inledningen. Jag tycker det är intressant att höra. Och först en slutsats som jag drar är ju det att det låter inte som Henrik Signal tänker sluta i FK efter den här säsongen i varje fall. Hur det än går. Eller?
Nej, jag trivs förbannat bra här. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, jag vet inte hur många gånger jag har tänkt det, men det är ett fantastiskt gäng. Fantastiska spelare, framförallt fantastiska människor som där vi gör saker och ting tillsammans och alla vill samma saker och vi är öppna och killarna är fina mot varandra och en klubbledning och folk runt omkring som, ja, det bara kryllar av härliga positiva människor och det är såklart en miljö som man trivs i. Så jag trivs här just nu, men ni vet också vad jag sa om att jag inte vet vad som händer.
Nej, men framöver. Pratar ju om...
Men jag trivs och
ja, det låter jättebra.
Se mig vara kvar i Skövde. Hur länge får vi se? Men...
Är du överraskad till och med över att det fungerar så bra i Skövde? Jag menar, du är ändå uppbyggd då, som kommer till också, men... Det går ju aldrig att sticka under stol med. Det har ju funnits, som jag upplever det, under massor av år, en enorm rivalitet kan man väl säga mellan IFK Skövde och Sävehof. Du har mött IFK Skövde säkert 1000 gånger i allt från skade vid cup till USM och stött och blött, men vi har inte varit kompisar i alla lägen. Och sen så, det var så jag tänkte då, som var bakgrunden. Kommer Henrik Sinnell till Skövde? Fan, ska det passa in egentligen? Liksom? Sävehovare, liksom. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och för mig finns inte det tänket på något sätt. Ja, jag är från Sävehof, men nu är jag inte där. Nu är jag inte Sävehofare. Nu är jag IFK-are och gör allt som står i min makt för att vi ska utvecklas och prestera och vinna. Är det något lag jag vill vinna mot mer än något annat så är det Sävehof. Dels för att, framförallt för att de är och har varit bäst och herren på täppan. Men också för att jag kommer därifrån och såklart vill visa att vi kan slå även dem.
För det finns en historia, va? Du kan väl bekräfta den är sann. Du var här och spelade något JSM tror jag med IFK och du fick till och med vara kvar och spela med A-laget samma helg. Stämmer
ja,
det? Stämmer.
Ja, det stämmer. Ja. Tror väl att A-laget fick någon skada. De var i alla fall någon gubbe kort och jag fick med ganska kort varsel hoppa in där. Och jag tror inte jag spelade den matchen. Men jag har ett minne där jag var ung av en av mina första elitseriematcher. Jag hade Magnus Börjesson mitt första år.
Ja, det har vi också en annan gammal IFK Skövde-produkt.
Ja, jättefin kille och en duktig tränare. Han trodde hårt på mig och framförallt så trodde han på mig i försvaret. Jag var såg mig själv som en anfallsspelare och hade nått min framgång genom det till största delen. Var kanske lite större då än nu, men jag var ju ingen biff på något sätt, vägde kanske 83-84 kilo, men fick helt plötsligt spela försvar.
Trea också eller?
Trea, ja. Bara, och bytte anfall. Och det har jag med mig ganska, när jag pratar med ungdomar om försvarsspel, hur viktigt det är med att tycka det är kul att lägga arbetet. Det krävs inte lika mycket att bli en duktig försvarsspelare som anfallsspelare. Det handlar mycket om att tycka det är roligt. Sen hade jag kanske en fördel att jag var bra på att läsa spelet då, men intressant tycker jag ändå att jag helt plötsligt bytte min expert kunskap till försvarsspel.
Ja, får vi tacka Magnus Börjesson för då. Speciellt naturligtvis.
Nej, men det jag tänkte säga var, nu skenade jag iväg där lite.
Nej, det gör inget, det är ju det vi ska göra.
Jag minns det som det var igår. Jag var trea i försvaret som sagt och jag hade Jerker Nyman bredvid mig och hamnade i någon situation där jag kände att nu måste jag stoppa henne. Så jag ska inte säga att jag fällde honom, men hände någonting som jag medvetet kanske inte var helt fair eller schysst så. Och precis i samband med det så blåste domaren av spelet och det blev frikast. Och då vände sig Jerker mot mig och säger, vad fan gör du? Han säger inte utan han skriker och det var helt tyst i hallen. Och ja, jag kissade ner mig men uppenbarligen blev jag ju väldigt, väldigt rädd av blicken och hans reaktion eftersom jag fortfarande minns det idag. Så det sitter i.
Var det idrottshallen då?
Det var idrottshallen. Kokande men jag har träffat idrottshall. Jerker många gånger sedan dess och vet att det är en fin kille. Så ja. Jag är inte rädd längre när jag träffar honom.
Det har gått över.
Nej, det har gått över. Jag har traumat det är borta.
Nej, men då snuddar vi ändå lite vid det som vi var inne på från början. Det här med, som jag och min tes lite då, att det är väldigt många, tycker jag, om man säger kreativa 9-meterspelare som har blivit väldigt duktiga tränare. Nu vet ju att Fransén och Hallbäck spelar ju nästan aldrig anfallsspel. De är ju också duktiga tränare, men jag tycker ändå det ligger någonting i det, va?
Det gör det nog, och framförallt tror jag väl att man kanske har det taktiska ögat. Det är ju ofta mittnina som styr spelet på plan och i och med att man har erfarenhet av det själv så har man rimligtvis en fördel. Men som sagt, Fransén och Hallbäck och de var inga mittnior.
Då rörde du aldrig bollen när de spelar, brukar jag elakt säga. Men nu är inte de här så kan jag inte försvara
sig. Men det är ju det som är så intressant med tränarskap och ledarskap, att man kan vara en duktig tränare och ledare på olika sätt. Man behöver inte vara bäst på taktik eller ledarskap eller teknik eller vad det nu är. Utan du omger dig av en stab och framförallt spelare också som där vi tillsammans gör saker och hittar, utnyttjar våra egenskaper optimalt.
Och där har väl kanske ledarskapet ändrat sig med tiden också, att man är fler som jobbar för båda, kanske bara tränaren själv.
Ja, precis.
Och någon lagledare som egentligen bara flaskor och så.
Ja, nej, men då behöver du kunna mer saker och det är ju omöjligt på den här nivån och kunna allt på den nivån som krävs och också kunna och hinna se allt på plan.
Men det känns väl som att jag har bra mix där också i det teamet med Christian och Nyström som är med nu och Mattias Hjelt-Jepsen då som är kreativ mitt nya verkar också ha en del att säga till om.
Ja, nej men absolut. Just nu har jag ingen naturlig assisterande utan är ofta själv på träningar även om jag har hjälp av för Nyström på match som såklart är en trygghet så känner jag mig inte ensam i den bemärkelsen. Jag pratar med spelarna och folk runt omkring så det funkar bra det också.
Mm. Ja, det ser man ju också. Nu behöver vi inte gå in på det för mycket för vi kan inte den detaljerna, men du har ju sett på handbollslandslaget också herrar då med Solberg och nu var det historien med Bokvist och spelare som tar stort ansvar också. Det ligger kanske i tiden, det är ingen dramatik i det kanske.
Nej, tycker jag inte.
Nej.
Under din karriär så blev det en landskamp. Det var den här landskampen när du även samma säsong spelade du även juniorlandslag och U-landslag. Du, historisk på det sättet att spela det i alla de tre landslagen samma säsong. Hur var det att dra på sig den blågula tröjan som spelare?
Nej, men det är ju stort såklart. Det var ett år med mycket, mycket handboll och mycket olika lag. Jag var väl 18 eller 19 då tror jag. Och tanken med A-landslaget där, vi var i Finland och spelade och hade lite läger och spelade två matcher där jag var med en av dem då. Det var ett framtidslandslag för OS i Atlanta. Med Bengan då där jag även hade Bengan i U-landslaget för 74-erna då, jag är född 76. Mm. Så det blev mycket det året och ett roligt år men kanske lite för mycket av det goda och för tidigt visade sig. Jag blev pappa 2 år senare när jag var 20 och det var mycket, mycket med allt och jag var helt enkelt inte, som jag ser på det nu i efterhand, det blev för mycket och jag tog ett sabbatsår. Ja, kom tillbaka ett år senare visserligen och spelade i 8-9
år. Är det då du står och registrerar för Partille IF?
Jajamän.
Det är det sabbatsåret?
Ja. Ja, men det var ett roligt år och kanske ett väldigt nyttigt år för mig att landa lite och... Det passar inte alla att gå all in för en sak, det vill säga handboll i det här fallet. Kanske framförallt inte när man blir pappa så pass tidigt som ändå blev. Men jag kom ju tillbaka och utan det sabbatsåret så kanske jag inte hade varit tränare eller utan slutat för gott och gjort något annat. Vem vet.
För ibland säger man ju det alltså, oavsett sport, att det är olika människor naturligtvis, men ibland kan det ju kanske inte är så bra om det går för fort heller för tidigt, va? Det är en del som, det har vi ju sett många exempel på som har kommit upp och sen ja, många har ju bara försvunnit och slutat kanske, man infriar inte de mål som man har själv eller omgivningen och så vidare, så att det där kan ju vara en bra grej att ha med sig också då, ja. I ditt ledarskap också kanske.
Ja, definitivt, och det är något jag har stor respekt för och man ska absolut hjälpa och vägleda spelare att förstå vad som krävs. Men man ska också vara öppen och medveten om att det är inte så att alla vill bli handbollsproffs och vill dedikera hela sitt liv åt det. Men vägledning och behöver de. Sen det är det man kan göra som ledare. Sen får det bli deras beslut i slutändan.
Ja, för elden måste ju brinna liksom invärtes också. Annars kommer man på den här nivån, eller hur?
Ja, exakt.
Det kan inte spela ingen roll vilka tränare, föräldrar och vad som helst. Utan du måste ju ha elden. Och den kan man ju som ledare och tränare släcka väldigt fort på en spelare också.
Ja, absolut. Ledarskapet är ju oerhört viktigt, framförallt i unga år, att inspirera och motivera.
Försöker du prata med alla spelare? Förstår du vad jag menar? Truppen och...
Ja, definitivt. Jag tycker det är viktigt. Mm. Det är väl lite det som är nackdelen med att jag inte bor här. Att jag inte är här tillräckligt mycket. Jag är här träningar för i viss mån efter. Men det är där övernattningslägenheten kommer in som jag är på jakt efter. Och är det något jag har lite dåligt samvete av eller vill utveckla och göra bättre, så är det just att prata mer med spelarna och inte bara om handboll utan om livet och hur de mår och hur vi tillsammans kan nå en utveckling. För det handlar inte bara om det man gör på plan eller finter och skott och försvarsspel, utan de måste... Mm. Vilja själva och hitta drivkraften själva och utveckla sig själva. Och, då behöver jag lära känna dem på djupet.
Det mycket handlar ju om förtroende naturligtvis. Va? Så är det, jag har en situation nu från matcherna på slutet här. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men det var... Vi satt in, om vi ska prata personer, William Elofsson. Han brände några skott och sådär. Och tänkte jag sådär att normalt sett, så, eller inte normalt, men har man sett många gånger när han hamnade, spelade längst ut på bänken. Då lät han att spela kvar. Han gjorde målen på slutet. Viktiga mål dessutom. Och den där tycker jag är stort. Alltså, för det har man ju sett i allt för många i alla möjliga sporter. Att man hamnar liksom och sen så sitter du där sen liksom.
Ja, nej men där är ju...
Det är ju ett mod, menar jag också, från tränarna att våga göra så. Det är slutspel, pratar om viktiga matcher. Mm. En del är fullständigt livrädda och förlorad. Fan, jag får nog satsa på de där etablerade ändå i slutändan här.
Jag minns situationen själv. Ja. Och jag gillar inte att byta ut en spelare. Nej. I motgång. Även om man många gånger måste. Men,
det kunde kosta dig seger.
Ja, det kunde det. Men... Jag vill också visa att jag litar på spelare. Jag vet att de kan bättre. Jag vet att de reflekterar. Feedback från sidan kan hjälpa. Sen kan man emellanåt se att det inte kommer vända. Eller högst troligt inte vända. För att beteendet eller kroppsspråket är på ett negativt sätt. Men det var skönt för honom och viktigt inför kommande matcher och också träningar att han fick avsluta på det sättet. För det kan sätta sig, framförallt i unga spelare. Om man,
absolut. Och jag tror ju att mycket det där som den sätten, det tror jag mycket ligger bakom de stora framgångar som du hade med Sävehofs damer också. Mm. För det var många unga tjejer som kom fram under den perioden som sedan har blivit etablerade.
Ja, men det handlar ju om att lita på spelare och truppen. Och, det är först då man når riktig utveckling och framförallt långsiktig utveckling.
Ja, vi kan prata länge om det här, för jag brinner ju för de här frågorna, du märker just nu.
Ja, det är, intressant också. Det är ett vanligt samtalsämne på redaktionen, just utveckling av spelare och allt det. Och det som du var inne på det, Janne, med ja, men att byta ut spelare. Ja, du sa det också, Signell, med att byta ut en spelare i motgång. Det är så många gånger man har sett, ja, någon missar ett läge, eller i socken kan det vara också att någon spelare gör ett misstag och sen är det bara att gå och sätta sig längst ner på bänken och sen sitter man där och sen börjar man där nästa match också, så är det bara att vänta på sin tur liksom. Och det, på det sättet tänker jag att det är svårt att få spelare och ja, men att våga misslyckas. Och handboll är ju en sån sport där vi, har man ju sett många gånger genom åren, när lag blir rädda och inte riktigt vågar, då tar det stopp liksom.
Handboll är en väldigt elak sport tycker jag, för det är väldigt mycket man mot man, en mot en. Man blir, kan inte gömma det bakom någon egentligen.
Nej, precis. Du måste... Du tjänar aldrig på att spela i sidled. Du tjänar aldrig på ja, men passa bollen istället för att gå på mål över tid. Så att ja, du kan inte gömma dig på något sätt.
Man ser ju väl det, så jobbar ni väl också. Man ska helst se till så att den svagaste spelaren i motståndarlaget får mest utrymme att avsluta också.
Ja, absolut.
Ja, det är en tuff.
Ja, det är tufft.
En tuff bransch. Säger man bransch.
Ja, nej, men det är väl också därför handbollen svänger så mycket. Och man kan ju nästan ta på den mentala anspänningen eller tillståndet som spelare har när man sitter på läktaren eller står vid sidan av. Och, ja, det är ju oerhört mycket psykologi i idrott, men i synnerhet handboll skulle jag vilja säga.
Du pratade lite inledningsvis här om åren i Sävehof, att det var att man nästan pustade ut och kände lättnad över att vinna SM-guld. Jag tänker, du började i Sävehof som knatt och gick hela vägen. Du var tränare i juniorlag där det också var en hel del framgångar, men sen blir tränare både för herrlaget och damlaget. Hur är det att stå där med SM-medaljen när man ändå har gått i en förening hela vägen så? Första gången måste ha varit stor glädje liksom.
Ja, det är en enorm känsla. Något som jag försöker beskriva för spelarna. Det är få spelare som har vunnit SM eller vunnit saker överlag i det laget vi har nu. Och ibland ber jag dem beskriva känslor och så vidare för att det ska bli... Ja, ge oss ökad motivation att kriga i vardagen och göra det jobbet som krävs för att vinna. Ja, det är en obeskrivlig känsla att ha krigat och kämpat och att allt till slut är värt det. Med och motgång och till slut lyckas tillsammans och uppnå sitt mål. Fantastisk känsla som jag verkligen hoppas och att vi får uppleva kanske redan i år.
Vi pratar ju lite om att ja, men Sävehof är på ett sätt nästan ansiktet utåt för vinnarkultur, och genom åren har ju IFK Skövde brakat samman med Redbergslid många gånger tidigare. Hur kan man få den vinnarkulturen till Skövde, för den saknas ändå lite här. Har du något, finns det något konkret liksom att göra, eller är det bara ta det där guldet?
Jag tycker att killarna är på rätt spår på många sätt. Att, ja, men det handlar om att tävla, det handlar om att vilja vinna allt man tar sig för och inte vara nöjd med något annat. Sen är det också oerhört viktigt att man vet vad som krävs. Det kostar att vinna, det kostar att vara bäst. Och då behöver också agerandet i vardagen rimma med dina mål. Det vill säga att vilja vara en vinnare och ta SM-guld. Och det är ett hårt jobb, det är en förändring för många. Och det handlar inte om att gå från nivån man är på nu till den optimala professionella idrottsmannen, utan att hela tiden ta steg. Det kan vara i hur du äter eller hur du förbereder inför match, hur du sover, hur du kommunicerar, din självreflektion och hur mycket du tar i gymmet eller i löparspåret. Det är små saker hela tiden som där det gäller att vara ärlig mot sig själv och reflekterande. Men också att våga ha höga mål och vara kaxig i det, samtidigt som du också är ödmjuk. Vi brukar prata om ödmjukt kaxiga. Vi har respekt för motstånd och yttre omständigheter, men vi vet också vad vi kan och det tror vi på.
Det går helt enkelt inte bara att vara en vinnare när man är på planen, utan det handlar om att försöka vara det så mycket som möjligt i, vad säger man, hela livet på något sätt.
Ja, men absolut. Vi har ett lag med jättebra spelare, men det finns många andra lag som har lika bra spelare, och då lämnar vi saker och ting åt slumpen om vi bara förlitar oss på handbollen. Vi vill vara bäst på allt. Vi vill vara bäst på att träna och vara bäst på att sova och äta och kommunicera och hjälpa varandra och må bra.
Vi behöver ta de här förbundskaptensåren också, för du lämnar ju Sävehof där efter väldigt framgångsrika år. Var det ett enkelt val att bli förbundskapten på heltid?
Ja, i dåläget var det så. Jag hade ju kombinerat jobben förbundskapten och tränare i Sävehofs damer i 2 år. Och men det var tufft. Tufft att hinna med. Tufft att lägga fokus på det jag ska. Samtidigt är det klart att det gav mig fördelar att vara inne i handbollen på det sättet. Ha koll på spelare både i Sverige och utomlands, eftersom jag var inne i det själv med mitt egna lag och motståndare och så vidare. En fördel i att coacha dagligen, mer eller mindre. Men ja, tiden att lägga på spelare utomlands, på yngre landslagen, mellan samlingar var ju begränsad såklart, så att det kändes som ett önskemål och ett krav från förbundet som jag välkomnade, och det gav mig också mer tid att lägga fokus på det som fanns i min arbetsbeskrivning.
Bland annat så var det ett OS i Rio var det, och det var ett EM på hemmaplan var det, och ett VM i Tyskland tror jag kollade. Vad sticker ut som från din tid som förbundskapten, skulle du säga?
Men framförallt så är det väl vi tog ju aldrig någon medalj och inte gjort på länge innan dess. Men vi var nära 3-4 mästerskap, semifinaler och jämna semifinaler och så vidare. Och någon bronsmatch som kunde gått hur som helst. De stora matcherna inom citationstecken är ju alltid häftiga att vara med om. Sen vill man alltid att det slutar med vinst, vilket det inte gjorde, men det är klart att det är häftigt att spela stora matcher som kan betyda medaljer för Sverige. Sen så självklart att få uppleva ett OS är ju något speciellt och stort i sig, även om man är i sin bubbla och lägger väldigt mycket tid. Det är lätt att imponeras över ett OS och allt från OS-byn till alla stjärnor du ser i andra sporter och sådär. Men det Viktigt att man håller fokus på rätt saker, men lite fick man se och uppleva som man såklart tar med sig.
Sen blev du snuvad på ett OS också, eller hur? Det var meningen, va? Peking?
Ja, snuvad kan man väl kalla det. Ja,
i det här fallet.
Coviden. Ja, ja, nej, men det är klart att det var synd att det inte avslutades med ett OS som det var tänkt. Men,
du fick åka till Skövde istället.
Exakt, och det blev bra det med.
Vad minns du då från OS? Man brukar ju, det är alltid spännande, du säger stjärnorna, man är i en bubbla och det är fokus på handboll. Men var det någon stor idrottare där som du hann spana in eller se, eller vad man säger?
Ja, nej, men man såg ju de flesta. En häftig upplevelse är ju gymmet som finns i OS-byn. Ett gigantiskt gym där allt från väldigt lätta maratonlöperskor kör sina fysövningar tillsammans med en kulstötare, manlig kulstötare. Det är ju lite kontraster i vad som ligger på stången och övningar och allt sånt där. Och vi har vårt sätt att se på fysträning, men man blir ju ganska varse om att det finns olika tänk.
Är det något du, det blev ingen medalj och så, men är det något annat som du grämmer över efter din tid som förbundskapten? Är det något som du har svårt att släppa, eller har du lagt förbundskaptenens tiden liksom, går det att släppa allt som hände?
Nej, men jag är bra på att blicka framåt, men jag är också bra på att reflektera och jag vill drivas framåt hela tiden, så att det är klart att man reflekterar över saker som man vill göra bättre nästa gång. Och det handlar väl just om tiden att verkligen lära känna spelare. Det tar, för mig i mitt sätt att se på det, så tar det flera år innan jag verkligen känner människan. Jag kan veta vad deras familj heter och gör och jobbar och vad de äter till frukost och om de är morgontrötta eller inte. Det är en sak, men hur de reagerar i olika situationer på plan, utanför plan, hur jag ska tackla dem i med- och motgång, hur jag kommunicerar i med- och motgång. Det tar tid. Så att det är något jag anser vara viktigt. Och också, jag vill gärna, eller ogärna, hoppa från uppdrag till uppdrag. För det är först efter några år jag tycker att man tillsammans verkligen kan göra någonting riktigt bra.
Men nu hörde Janne, nu öppnar han lite igen för att det blir en lång framtid, ja, precis, i IFK 7 där.
Ja, det är det igen.
Ja, men ja, exakt. Vi är vana vid långa tränarseanser i Skövde. Gunnar Blombeck och Magnus Frisk, om inte annat.
Ja, nej, det är fint med kontinuitet.
Ja, för där har vi också en grej i historien som man har följt, liksom de dusterna som var med Skövde HF också, med Sävehof naturligtvis. Får inte glömma heller. Och även om du inte tränade Sävehof, för det gjorde Björn Blomqvist då när Skövde HF vann sitt guld då. Men de bara kopplar det igen, som jag pratar mycket om den här, och jag tjatar lite om den här vinnarkulturen. Kommer ihåg så väl 2008 när det gick upp för Sävehofs damer att de faktiskt skulle förlora SM-finalen. Sista timeouten är det ingen ordning på överhuvudtaget. Mm. Ja, men du får, aha, för det är lite så kan jag tycka. Du får gärna säga emot mig det, men får ju för mig det. Jag är väl befläckad med att jag har sett så mycket matcher mellan Göteborgslag och Skövde, och det slutar alltid med att Skövde skjuter stolpe ut och RK eller Sävehof skjuter stolpe in när det är 2 minuter kvar. Och det är jag fascinerad av, vad detta beror på. Mm. Vinnarkultur naturligtvis. Förstår du vad jag menar? Lite grann det är så alltså.
Ja, nej, men det är väl som du säger, det ser ju ut som en slump, otur och tur. Men det har ju en tendens att ofta gå det mer rutinerade lagets väg. Så att det är nog mycket psykologi i det hela också. Men jag vill poängtera att vinnarkultur är ju, det sägs ju att det sitter i väggarna, och det är ju inte det man bokstavligt talat menar, men det är ju någonting, det är ju saker man gör. Vinnarkultur är ju saker man gör. Det är ju inget som bara finns där av en historik, utan du gör ju saker i vardagen som gör att du agerar och blir en vinnare. Sen självklart känner du igen dig i situationer, du har spelat finaler, du vet vad det handlar om, du kan dina rutiner. Det är också en viktig aspekt i det hela.
Just det, nu är det kul. Nu sitter vi och pratar om det här på spelar vi in den på onsdag kan jag säga. Och då har ju faktiskt Sävehof faktiskt förlorat mot Lugi i slutspelet. Och de ska ha en avgörande match då på fredag kväll då. Så nu är de ju faktiskt vinnarmaskinen som jag sitter och målar upp här väldigt illa ute. Är du förvånad?
Jo, men jag är förvånad. Jag tror att de reder ut igen. Men det trodde jag ju häromdagen också att de skulle vinna bortamatchen. Men nu är de ju pressade och får de en dålig start så kan det bli tufft och jobbigt.
Men nu känner de väl om oket som du pratade om förut. Oket måste ju vara tungt nu.
Ja, men absolut. Och också på hemmaplan och känna att man har alla förväntningar på sig. Går det då inte bra och man blir pressad sent in i matchen så kan det bli riktigt jobbigt i huvudena på dem.
Vi ser semifinalserien i FK Skövde Lugi i så fall.
Ja, det blir det. ja.
Men ja, vi vet det där. Nej.
Jag tror att Sävehof reder ut.
Ja, det gör jag med faktiskt.
Vi får se.
Ja,
men om de inte skulle göra, då skulle det ju verkligen öppna upp det här SM-slutspelet. För Sävehof är väl ändå guldfavorit, om man vill säga.
Nej, då blir ju Lugi guldfavorit.
Ja, okej. Okay, ja, då är det Lugi som får bära oket. Ja,
nej, men det är väl rimligt att säga att Sävehof är den stora favoriten. Men om vi då får möta Lugi som har slått ut Sävehof så är det klart att det är ett lag att ha respekt för. Men det skulle vara intressant att få möta Lugi om det nu skulle bli så.
Pratar ju ändå om möjligheten att vinna SM-guld här i Skövde. Känner du någon press över det eller bara en morot?
Ja, jag känner en press, men jag tror att den kommer mest från mig själv. I och med att jag drivs av att vinna. Och för mig är det ett misslyckande om vi inte gör det. För att det är det som finns i mitt huvud, att vinna. Sen innebär inte det att jag känner att vi har gjort en dålig säsong om vi förlorar en final eller kanske till och med en semi. Det finns alltid ett annat lag som också gör bra saker och det kan jag inte säga nu om jag känner att vi gör en bra eller dålig insats. Utan vi kan förlora men ändå göra en klart godkänd insats.
Det går att hålla två bollar i luften där. Man kan göra en bra säsong även om det inte blir SM-guld.
Ja, det kan man. Sen har vi inte gjort det tillräckligt bra. Men det behöver inte vara ett misslyckande bara för att man inte vinner ett guld.
Sen kan jag ju tycka att om man ska slänga in en brandfackla, det här är ju ett examensprov för det här laget som kommer nu. Jag tänker på att det är så många duktiga spelare som kommer att försvinna. Jag tänker på danskarna och Jack Turin exempelvis, ett lag som nu har jobbat ihop några år och som egentligen då Jonas Ville var med och byggde upp som ni kanske får möta i en semi. Det är ju intressanta kopplingar i idrottens värld tycker jag, men så att ni har ju ett bra lag på pappret som har alla möjligheter att gå hela vägen. Alltså.
Ja, visst är det så. Det är ju något som för mig känns ännu mer motiverande, att vi vet att en del spelare kommer att lämna och att de får avsluta med ett guld vore ju ett fantastiskt avslut.
För de visar ju en grym inställning tycker jag. Jag är ju traditionalist och ganska gammaldags i många avseenden. Jättesvårt det här med att man skriver på för nya klubbar i september och oktober och ska spela säsongen ut och offrar man armbågen i verkligen det sista och sådär. Men jag tycker väl både Dan Beck Hansen och Mattias Hjelt-Jepsen gör ju ett kanonjobb alltså. Mm. Eller hur?
Ja, nej men starkt mentalt att klara av att fokusera på det som är här och nu och det kan vara svårt att veta att jag är ändå inte kvar här nästa år. Det vore härligt att vinna, men och så slarvar man lite med små saker som blir väldigt stora i slutändan i ett lag. Men de är starka mentalt och framförallt så trivs de i klubben och lämnar inte för att de inte trivs här. De tycker om sina lagkamrater och vi jobbar hårt för varandra och det är därför det ser ut som det gör. Det vill säga att de jobbar fortsatt hårt och presterar väldigt bra fortsatt.
Vi ser ju dig på sidlinjen, hur du är som tränare. Du kan leva dig med i matcherna och en del liksom, ja, med, vad säger man, gester och du är på lite här och där och sådär. Men vi ser ju inte i omklädningsrummet. Hur är du i en paus när du pratar med spelarna? Är det mycket känslor då också eller är det lite lugnare?
Mycket lugnare, mycket lugnare. Ja, men jag är ju en känslomänniska och oftast lugn, väldigt ofta lugn när jag, ja, på träningar och i omklädningsrummet. Men idrott engagerar och det är mycket känslor och handboll är väldigt mycket hårfina situationer. Jag är fullt medveten om att man sällan kan påverka domarna. Till viss del kan man, men det finns olika sätt att göra det. Det är inte min... Det är inte ett spel jag håller på med från sidan, utan jag rycks också med i matchen. Men jobbar också för att hålla fokus på det som är viktigt för mig, för att behålla kylan. Så att det är en balansgång där. Men jag tycker det är viktigt att vara saklig och konkret. Och det är också viktigt att jag sprider ett lugn och inte stressar upp spelare, framförallt i motgång. Och går det bra så kan jag lämna över mer till spelare, för då är de harmoniska och har klart för sig vad som funkar och vad vi ska göra. Men det finns också situationer i motgång där man ser att de skriker efter hjälp och behöver tydlighet och vägledning. Så att det finns olika sätt att agera, men det är alltid viktigt att jag är saklig.
Jag tyckte det var väldigt kul när jag pratade med dig där matchen. Det var första kvartsfinalen, va, som du var sjuk och missade mot Hammarby.
Ja, just det.
När du pratade om det då, för då såg du matchen på tv hemma och sa att det är väldigt tydligt hur bra man blir som tränare när man sitter i lugn och ro hemma istället för att stå vid sidlinjen och, ja, men och ryckas med.
Mm.
Så att det finns ett värde i att försöka att hålla sig så lugn som det går.
Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju mitt kroppsspråk kan ju också smitta av sig. Såklart både positivt och negativt. Men jag har ju en del av en uppgift tillsammans med hela bänken att skapa rätt tillstånd och intensitet och aggressivitet och allt det där. Men helt riktigt, det får inte bli för mycket åt domar eller andra typer av känslor. Så.
Nej, men det är svårt. Det vet både jag och jag. Domare, det är jobbigt.
Och med elkass hela tiden.
Ja. Nej, men det engagemang är ju naturligtvis viktigt och det måste vi ha på rätt sätt. Det begriper jag ju också. För jag är ju också jävligt svårt, alltså. Kan ta sina hockeytränare som står med armarna i kors och hela hallen kan rasa ihop och de reagerar inte liksom. Man måste ju liksom visa engagemanget på rätt sätt gentemot spel, beroende på då.
Ja.
Och det tror jag att spelarna känner och du känner, precis som du säger, hur spelaren, en del spelare kanske man inte vill att man ska prata med. Andra behöver ju ha klapp i rumpan liksom.
Precis.
Det är ju den där ledarskapsfrågan igen då, som är så jäkla viktig.
Ja.
Så är det.
Har du en helt annan fråga här? Har du något i... Jag kan ju störa mig lite på att handbollsslutspelet är så utspritt över lång tid om man jämför med hockeyn där det är match varannan dag. Jag tycker det blir en skön slutspelskänsla, eller om man ska säga, som jag lite saknar i handbollen. Har du någonting inom svensk handboll som du skulle vilja ändra på?
Nej, men först och främst, jag håller med om det du säger. Jag vill också ha en mer intensiv slutspelspuls. Jag tycker också att det ska belönas eller straffas om man har en bred trupp eller inte. Nu hinner man återhämta sig oavsett. Det är först till semifyra och finalspelet där det blir lite intensivare. Och når vi dit så tror jag att det kommer gynna oss oavsett vilket lag vi möter egentligen. I övrigt, saker som jag har åsikter om i svensk handboll. Ja, då får jag nog gå ner lite på ungdomsnivå. Jag tycker ju, och det är jag inte ensam om att tycka, men det startas för tidigt med kollektiv handboll på ung ålder. Man ska jobba betydligt mer med motorik, koordination, individuell teknik och nöta det. Jag spelar i IFK som jag tydligt kan se vad de inte har jobbat med individuell teknik, som är snudd på omöjligt att ändra på nu. Vi har inte den tiden, och det är dessutom svårare att ändra på teknik, skottarm eller finter, försvarsteknik. Det går inte nu. Det är något jag tycker att många tränare, ledare, klubbar, de går för fort fram och tänker för mycket på resultat.
Ja, absolut. Ja, jag kan hålla med. Jag är lite inne på min bana igen. Ja, men så är det ju absolut. För att det var ju väl någon som sa det också, att alltså teknik och sådana frågor, det tar hur många år som helst. Det kanske tar 20 år att lära sig. Kondition och styrka, det bygger man in på några år sedan. Och även det kollektiva. Jag har ju gamla historier från, jag vet ju då, om man går tillbaka till ja, den generationen som du tampades med i IFK då, 74-erna där då. Men det vet jag, Andreas Larsson har sagt till mig en gång. De hade ju en herre som heter Sören Karlström till åka country väldigt tidigt. Och de höll ju på med mycket teknik. Och de, som man sa, jag vet, Andreas berättade mig, vi fick ju stryk i början och många låg när vi kom ut. Och jag mot alla dem, men jag vet inte hur många ens av dem som kom upp och spelade handboll. Man byggde ju det från början då, och det tror jag, ja, det är ju enda vägen man kan gå egentligen. Och framförallt tror jag i såna här, överallt, men i såna här mindre städer som Skövde också, där vi ändå har ganska begränsat antal spelare att jobba med. Hela Göteborg, de kan ju, ja, men det är ju stor skillnad med alla stora klubbar i Kärra och allt vad de heter. Mm. Måste ju ta hand om dem här och så börja på rätt sätt. Och det är klart att där har ju ändå, tycker jag ju, handbollen i Skövde, om man jämför med andra sporter, fotboll, ishockey, historiskt sett, kommit väldigt långt ändå då. Beroende på att det finns ju en elitkultur med spelare som, men det är, ibland blir det lite slumpen också, vem man råkar ha som tränare i den kullen liksom. Mm. Men du har helt rätt alltså, det är enda sättet alltså.
Mm. Nu tycker jag att IFK har väldigt bra ungdomstränare, så att där ser det ljust ut vad gäller den. Och jag upplever att det finns en bra tydlig plan för hur ungdomar ska träna. Men det är generellt och överlag, sett till hela landet, så är det...
Ja, det var ju det vi pratade om egentligen, svensk handboll pratade du om. Så att...
Ja, och... Det kanske ligger i linje med så som samhället ser ut. Alltså, barn vill inte göra tråkiga saker, och då är det lätt som ledare att byta övning eller hitta på något som är roligt. Och, då får man också ta konsekvenserna för det, att då blir det inte tillräckligt bra i långa loppet.
Så är det. Det minns man själv från när man var liten och spelade hockey. Det var inte så roligt att åka i den där ena zonen där det bara var skridskåkning utan puck. Och sen blev jag inget bra på att åka skridskor heller.
Sitter du här istället?
Ja. Nej, så är det.
Jag var hinderbanor och sånt. Vet du. Ja. Slinger upp och ner och fram och tillbaka. Skjut och hoppa baklänges, framlänges. Ja. Ja, men så är det ju.
Men det är ju där ledarskapet också kommer in med ledare som inspirerar och motiverar, och en passningsövning, du kan göra den rolig. Och du kan få ungdomarna, barnen, att tycka att den är rolig och utvecklande. Om du bara tänker till lite grann.
På tal om unga spelare, vi kan väl, vi börjar väl närma oss här kanske. Men jag måste ju ändå avsluta med, vi pratar ungdomar och utveckling. Hur hårt ska man ta det nu då att HK Skövde inte lyckades ta sig upp i division 1? Utan fick ganska rejält med stryk av Kristianstad i 2 matcher.
Ja, det var synd. Det var tråkigt. Jag såg hemmamatchen och sett en av bortamatchen också. Ja, nej, det hade varit bra för klubben att ha ett lag i division 1 också. Dels för yngre spelare som är på väg upp dit och känner att det är ett mellansteg och att hoppet inte blir så stort mellan junior- och A-lagsspelare. Men också för oss i A-laget med den truppen vi har att kunna låta spelare spela och träna emellanåt i den omgivningen som är en tillräckligt hög nivå för att det ska vara givande och få matchträning. Så det var synd. Ja, nu är det som det är och vi får försöka hitta ett upplägg och rätt metod för att minska det glappet.
Nu vet ju inte jag hur det såg ut, för det är ju, jag menar, alla har inte koll på det kanske, men HK Skövde är ju i princip IFK Skövdes juniorlag och det kommer upp nya spelare och det bygger på att kullarna underifrån också håller en viss nivå då. Jag kan inte det hur det ser ut på dem under, för några kommer naturligtvis att försvinna nu då, för alla går ju inte upp i något trupp, det kan man ju begripa naturligtvis. Men,
Nej, så är det ju. Nej, jag tycker att det ser ljust ut. Det finns ganska många, man kallar det farmalag, som ligger i de serierna och det är ofta duktiga spelare och så kryddas de lite med spelare från A-lag och så vidare som dubblerar emellanåt. Så att, nej, det hade varit bra, men vi, som sagt, vi får hitta en metod som utvecklar dem i den utsträckning som behövs. För ju bättre A-laget är, desto svårare blir det att få ta plats. Och ju högre mål och krav som både klubben och vi i laget ställer, desto tuffare blir det att ta en plats.
För det är en fråga där som jag, det är kanske inte du rätta man att svara på heller, utan det kanske man har ställt till Nyström och övrig ledning. Min känsla är ju att under ganska många år så kanske Sävehof, även RIK, Alingsås, man har ju kanske precis på hockeyvis värvat in unga spelare utifrån till sitt hockeygymnasium. Mm. Det är min uppfattning att man inte har gjort i Skövde på samma sätt, utan man har plockat det mycket eget och i närområdet. Tror man kanske måste även, och då kräver det, ställer ju andra krav. Man måste med bostäder, vi har ett bra handbollsgymnasium utgår från med Magnus Frisk och Peter Johansson som ansvariga, kompetenta tränare naturligtvis. Att man kanske måste vässa den. Den är ju också ifrågasatt många gånger. Man plockar 16-åringar och vad händer? Och vi har ju sådana dåliga exempel även inom handbollen förmodligen.
Ja, men precis. Det råder ju delade meningar kring det. Alltså det här med våra egna talanger och våra egna spelare, Skövdespelare i ung ålder, och så kommer det spelare utifrån som tar deras plats. Det är ju inte helt okontroversiellt. Men så gör, precis som du säger, så gör Göteborgsklubbarna, så gör Stockholmsklubbarna i viss mån, framförallt Skåne. Men inte vi. Vi har duktiga ungdomskullar och duktiga juniorer, men det kanske krävs en nivå till, lite fler av hög klass på rätt position, eftersom vissa positioner kanske vi har fullt manskap kommande säsong och kontrakten fortgår, så att vi behöver ha någonstans täckning för bra spelare på alla positioner för att kunna flytta upp.
Nej, för jag menar, Skövde är ju en handbollsstad liksom, och vi har massa fördelar som vi inte kanske, med logistik och transporter och som man har i en storstad, som vi slipper det med gångavstånd mellan varje. Så att det borde ju liksom vara attraktivt att komma till en toppklubb då, som IFK Skövde är liksom, på det sättet. Men det är ju ett sätt, det är bara hur man vill jobba liksom.
Nej, men precis. Jag skulle vilja påstå, utan några siffror, men om vi tar Sävehof som ett exempel, så tror jag det är fler spelare som kommer från, är inplockade till Sävehof, som har kommit in på ett handbollsgymnasium från en klubb utifrån, än rena egna produkter från handbollsskolan, så att säga.
Men har man ett eget, eller är det, vad heter Katrinelunds gymnasiet, är väl Göteborg, va? Eller?
Katrinelund är ju riksidrottsgymnasium. Ja. Som...
Men det finns det både Sävehof och...
Jajamän, ja. Där kan alla spelare från hela Sverige söka. Och är väl fortfarande det gymnasiet som har högst status, även om det har jämnats ut lite i och med att NIU har NIU-verksamheten som Skövde bland annat.
Skövde har också.
Sen har Partille och Sävehof sitt egna
ett
också.
Ett NIU då.
Mm. Men där det också kommer spelare utifrån.
Ja, precis. Jag förstår det. Men det är ju liksom ett sätt att jobba på. Sen är det stora föreningar naturligtvis. Vad är det? Sävehof har 60 miljoner omsatt med Partille Cup igång. Kanske. Ja. 30 bara nu då, utan Partille Cup.
Ja, nej. Det är enormt. Där är vi inte riktigt. Men det är också damlaget som...
Ja,
som
är absolut. Och de är ju professionella också. Mycket, mycket bra fortsättningsvis. Kommer du vinna SM-guld kan jag ju avslöja då. Det var ingen skräll. Säger jag.
Vad säger du?
Att Sävehof damer kommer vinna SM-guld.
Ja. Kanske. Jag har trott några gånger, men de har ju oket på axlarna som jag tidigare har pratat om. Och är ju alltid favoriter och har ju plumpat några gånger där nu. Men visst, det ser väl bra ut.
Med de målvakterna, du kanske hon var sjuk, Vilma Kron i och för sig. Men
de har ju faktiskt båda målvakterna borta.
Börjesson inte med heller.
Nej, så ser ut som de får ställa någon...
Ja, det kan ju vara dyrt då. Men det är klart, har man Jemina Roberts så är det svårt att inte vinna, enligt min uppfattning. Så är det. Hon är ju grymt bra. Det är roligt att hon åker ut igen, tycker jag. Nu pratar vi damhandboll, nu släpper vi det.
Ja, vi får se helt enkelt. Ja, och vi får se vilka som vinner SM-guldet på herrsidan också. Vi önskar lycka till och vi önskar lycka till med övernattningslägenheten. Det är inte helt enkelt i Skövde att få tag i en lägenhet.
Ja, det är fixat.
Det löser sig och tack för att du kom hit och var med i SLA Sportpodd.
Ja, kanonkul.
Tack själva.